Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Börja med en rejäl rap.
Det är lördag, vi startar bra. Det är nyans. Och vi är redo igen för ett nytt fantastiskt avsnitt. Alltså jag är så taggad på det här, för det här kommer bli ett rant-avsnitt. Jag bara vet att det här kommer bli ett rant-avsnitt. Och det är bland de bästa avsnitten, om ni frågar mig. Det är som sagt nyans, och du lyssnar som vanligt på mig, Paula.
Mig, Kajan.
Och mig, Hanna.
Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Gummaren.
Alltså jag är ju inte prata, men nu spelar vi in så tidigt på morgonen så att jag har inte startat min röst när vi kör.
Vad händer med dina kroppsljud?
Ja, men jag har ju typ marsvin i halsen varje morgon som en gammal gubbe som jag måste liksom harkla upp.
Ja, jag ser det lilla marsvinet försöka kravla sig ut. Bara... Gud, nu bara säger jag det här nu, för nu är jag så nojig. Jag sitter, det var en av er som lyssnade som skrev om att mitt ljud distade lite. Och vi hörde inte det, men nu har vår klippare också sagt att det faktiskt gör det.
Vad betyder det?
Det stämmer. Att det slår i taket på...
du vet, när det högsta ljuden blir lite skorrigt. Aha.
Precis. Och jag har ju fått höra tidigare att jag alltid är väldigt låg liksom, i ljudet. Så jag har ju alltid suttit nära micken och haft liksom, stenkoll på det. Och nu ska jag sitta längre ifrån, vilket gör mig så otroligt nojig.
Vi kommer behöva ha en så här, någon slags form, någon slags, jag vet inte, plastställning som man får sätta sig i. Så att man är exakt rätt distans från micken och inte kan röra sig.
Eller att det liksom går att spänna fast någon slags linjal ut från kinden som måttar. Det skulle vara lagom specifikt, tycker jag.
Ja. Vi får göra någon, du får liksom virka någon slags mössa som vi sen kan, så det blir en, kan man bygga en ställning med linjal ut från den.
Jag ska virka som en så här, ni vet, brottarhjälm som man liksom knyter under hakan.
Ja, men så tar du det liksom snörena som man har under hakan och så runt mikrofonen och så vet att den ska vara lite lagom spänd.
Ja.
Jag tror att det kommer ge minst ljud nämligen, för har du en linjaljävel som ligger rakt ut och så rör du på dig så kommer det liksom att frasa hela tiden och komma bumpig.
Ja, men det var ju smart att ha en tråd som kan, då får du liksom luta dig lite bakåt.
Ja, ni tänker liksom att jag ska, och nu visar jag här i, så jag har typ så här, fast det är min brottarhjälmsmössa som jag knyter under hakan och sen så sitter den runt så här.
Runt mycket. Själva popskyddet liksom.
Ja.
Och så kan du ha en tråd från andra hållet som går bak till väggen. Och så spänner du på så hålls du på plats liksom, tänker jag.
Och sen får jag ha en lång remsa med tråd som jag typ har knytit i Jackes stortå.
Ja.
Så att jag kan rycka i om jag typ behöver lite vatten. Så jag kommer inte ur den här ställningen.
Ja, ja men exakt.
Ja, nej, men det är bra. Det där är ju inte alls konstigt. Fullt genomförbart.
Ja.
Ha, hur mår ni då?
Jag är förkyld. Så det är därefter.
Det är alltid... Det är bara liksom hoppa runt. Det är alltid någon som är sjuk.
Ja.
Alltså hur... Hanna, hur kan du ha det så jävla ljust i Solna?
Ja, men det är så ljust här. Det är ju...
Ja, men det ser ut som att det är... Ja, det ser ut som att det är lunchsol på huset bakom dig.
Ja, nej, men jag vet. Jag tänkte också på det. Det är väldigt ljust i Solna.
Har ni också fått massa jävla snö, eller?
Ja, vi fick... Men nu... Ja, jo, vi fick jättemycket. Men nu är det...
Ni också, Paula, eller?
Vi fick inte sådär supermycket, faktiskt. Alltså, det kom ju snö, så det var väl en halv decimeter, kanske.
Mm.
Men nu har det ju ösregnat i 2 dagar, så att det är ingenting kvar utav det.
Så jävla deppigt. Alfred, för alltså, igår var det ju... Det var ju som julafton med så mycket snö. Alltså, det var så mycket...
Mm.
Och Alfred är så sugen på vår, så han bara kom upp och tittade ut och bara, nej, nu ger jag upp! No. Och så gick han in på sitt rum och bara inramade känslan så jävla mycket.
Ja, men alltså, jag förstår honom till 100%. Den dagen jag skulle ut och springa, och så skulle jag bara liksom göra lite grejer, och det var helt fint, det var fint ute, jag skulle inte springa, inga konstigheter. På typ den här kvarten när jag håller på och donar hemma, och när jag ska gå ut, så är det liksom en decimeter snö.
Nej, det är inte okej.
Då kände jag, nu ger jag upp. Och det gjorde jag, för jag gick inte ut och sprang.
Alltså, för jag fick... Jag var ju på releasefest här i veckan. I Stockholm. Och det var då innan det hade kommit snö här. Mm. Så här var det... Det var ju kallt här, men det var ju liksom ändå... Uppenbart inte en gnutta snö. Och sen åkte vi då in till... jag och min kompis åkte in till Stockholm... Och där var det ganska mycket snö. Jag förstod inte alls, det brukar alltid vara tvärtom. Vi är ju norröver. Liksom. Men då har jag ju förstått nu att det var ju någon slags försmak på det som skulle komma hit sen.
Oh, nej, men
jag var på paret Hurtig Vagrells. Kolla, nu visar jag upp deras...
Yeah, lite,
deras
lite mer ditåt.
Deras nya bok.
Så, vad är det för bok?
Det är paret Hurtig Vagrell har ju skrivit en spänningsroman, eller det är en serie. Det är första boken av 3 har jag för mig. Och den första har de släppt nu då, den heter Fasad. Som är en spänningsroman.
Gud vad spännande.
Ja, jättekul. Den ska läsas.
Mm.
Så då var jag i Stockholm då.
Ska jag säga någonting?
Nej, jag vet inte.
Jag kan säga någonting. Nej, men jag... jag känner mig så himla glad för den här podden. Och ni vet ju att jag hade en liksom svacka. Jag har varit borta från bonusavsnitten och sådär.
Mm.
Och varit superdeprimerad och så. Men nu har jag nya piller och börjar successivt komma tillbaka till livet.
Men gud vad skönt.
Men, så nu börjar jag liksom komma tillbaka till det här att man går och typ längtar efter att spela in och du vet typ tänker under veckan och bara, åh gud, det här måste jag ta upp och det här måste jag säga. Ni vet den där känslan. När man bara, gud, det ska bli så skönt att podda så att jag kan liksom få typ kräkas ur mig det här.
Ja,
så det är väldigt
fint att höra.
Ja, men tack.
Halleluja för antidepressiva som funkar.
Ja, men visst. Och sen är det liksom, det är lite, jag har mycket svett och är väldigt kissnödig och lite andra grejer som en bonus. Men det är det fan värt.
Ja. Men gud vad skönt, för det där är ju insättning av nytt preparat brukar vara så jävla knepigt också.
Ja.
Man kan ju må så mycket sämre i början.
Ja, men visst. Men det har inte varit så farligt alltså.
Nej, vad skönt.
Ja. Så det...
Jag har varit på ett och samma preparat sen gymnasiet.
Gud vad skönt alltså.
Ja.
Jag tror på riktigt att jag har testat alla.
Ja, du har varit igenom mycket du.
Jag har testat, alltså jag har testat, jag tror på riktigt, alltså nästan alla som finns.
Mm.
Och efter ett tag så går man ju liksom hela cirkeln runt och tillbaka till gamla som man har testat tidigare.
Ja, det kanske funkar nu.
Ja.
Mm. Ja, men vad skönt. Och så tajmar det med våren också. Nej, men det är ju himla kul att podda alltså.
Mm.
Det är ju ens lilla frizon att liksom sitta med 2 personer som man vet är så jävla vettiga och smarta, och man behöver liksom inte bekymra sig för att det kommer in någon dumskalle.
Nej, exakt.
Och stör ens bubbla.
Mm.
Vad bra då, men det var väl, gud vad positivt och härligt.
Ja.
Ska vi, tycker ni att vi ska köra igång det här rant-avsnittet?
Ja, vi gör det.
Eller?
Ja, det tycker jag.
För oh my lord. Alltså jag säger redan nu, innan jag drar igång hela händelseförloppet, det var svårt att skriva det neutralt.
Jag fattar det.
Det är ofta, alltså, jag menar, det finns ju ofta, det är ofta svårt att liksom vara väldigt torr i händelseförloppen, men det här, det är varannan mening vill man slänga in någonting värderande. Men jag har försökt. Nej, de har inte gjort det lätt. Jag försöker mitt bästa med att hålla mig så neutral som möjligt, och så får vi ränta.
Mm.
Ränta loss sen, för att det här var också, jag ska avsluta min genomgång med lite rapport från ljudupptagningarna som var, oj, håll i er. Okej, vi kör igång.
Område 2, 29 återgång.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag så ska vi prata om ett lite speciellt fall som vi inte, ett ämne som vi inte riktigt har varit inne på ordentligt tidigare. Jag tänker att jag säger inte mer om det nu, utan ni kommer förstå det när vi drar igång. Källorna som jag har är ett förundersökningsprotokoll, en tingsrättsdom och förstås min favorit, ljudupptagningar från rätten. Vi har lite inblandade personer. Det är på offersidan, eller då målsägande sidan passar vi kanske bättre i det här fallet, så har vi tre personer. Vi har gett dem lite epitet som vi kallar dem efter, så att vi har soschefen, vi har socialsekreterare 1 och socialsekreterare 2. Och på förövarsidan, åtalad person, en kvinna vi kallar för Manuela. Det här fallet kretsar alltså kring Manuela. Det är en kvinna boende i Mellansverige som tidigare var ensamstående mamma till en son. Pappan fanns med i bilden, men de var separerade. Det uppstår en vårdnadstvist här och socialen är inkopplad, och det här är under en längre period. Så att när SOS redan har varit inkopplad ett tag, så blir Manuela och sonen till slut placerade på ett utredningshem tillsammans med då, personal som finns på utredningshemmet, och också socialen som regelbundet kommer på besök och har inbokade samtal och utvärderingar och sådär. När de får komma hem igen, Manuela och hennes barn, så fortsätter kontakten, och det är socialsekreterare 1 och 2 som framförallt har den kontakten med Manuela. De här handläggarna då kommer att föreslå beslut om placering av barnet. Ett beslut som de som sagt föreslår och som sedan fastslås av socialnämnden. Man kommer fram till att barnet inte längre kan bo hos Manuela, utan behöver hämtas och placeras i familjehem. Det finns helt enkelt en stor oro för familjeförhållandena. Och vi kan säga lite generellt sådär att det handlar om Manuelas psykiska hälsa. Från socialens sida så bedömer man att polis behöver vara med när man omhändertar barnet. Man känner att det finns en oro för att Manuela ska försöka skada sig själv eller skada någon annan, någon av socialpersonalen. Så polis följer med, och det kommer att bli stökigt när Manuela inte frivilligt lämnar ifrån sig barnet. Så polisen behöver handgripligen gå in och styra upp situationen och hålla fast henne. En jobbig situation för samtliga inblandade naturligtvis. Det här omhändertagandet då sker den 6 mars 2023, och efter det så eskalerar hela situationen kring Manuela och hennes kontakt med socialen. Manuela har också förlorat vårdnaden om barnet och det här gör att socialen inte får ge henne information om barnet och placeringen. Man får inte lämna ut det till vem som helst utan bara till vårdnadshavare. Och när Manuela inte är det längre så får socialen inte ge henne information och uppgifter. Hon får något beslut så där från socialen, ett beslut om umgängesbegränsning till exempel, men annars så ges information till pappan då som fortfarande är vårdnadshavare. Det är framför allt socialsekreterare 1:s namn som står på förslag om de olika besluten, även om det inte är hen som fastställer dem. Och det här då att socialsekreterarens namn syns gör att Manuela börjar tycka att det är handläggaren i sig som är ansvarig för att de här besluten förs igenom. Och under våren och sommaren börjar det här märkas mer och mer. Inte minst för att Manuela har hittat till TikTok. Genom olika konton, det är en rad olika konton, och det på grund av att de kontona blir ofta anmälda och nedstängda av appen, de blir borttagna och Manuela skapar då nya konton. Så genom de här olika kontona så börjar Manuela skriva och sprida information om det som hon tycker är sant, nämligen att socialen har kidnappat hennes barn på felaktiga och olagliga grunder. Att socialen stjäl och säljer barn för att tjäna pengar. Och att socialen och personal som jobbar där är eller har samröre med maffian och så vidare. Och det är inte bara socialförvaltningen i stort som Manuela riktar in sig mot. Det är socialsekreterare 1 och 2 personligen tillsammans då med deras chef. Och det är som sagt de här tre som är målsägande i dagens fall. Manuela lägger upp bilder på de tre medarbetarna tillsammans med uppgifter som fullständiga namn och adresser och då tillsammans med anklagelser om kidnappning, maffiaverksamhet, trafficking och olika typer av våldsutövande. Hon filmar och spelar in ljud, ofta när hon pratar i telefon med de här personerna. Och lägger upp då den här videon med ljud till på sina konton tillsammans med anklagelserna om maffia till exempel. En bild tar hon direkt från soschefens egen Facebook där hen syns tillsammans med ett barnbarn och det lägger hon också ut. Och utöver det här så ringer hon också enorma antal samtal till de olika personerna. Där hon också framför de här anklagelserna och där hon ställer samma frågor om och om igen. Om vårdnaden och om placeringen. Det är mycket, varför har ni kidnappat mitt barn? Var är mitt barn? Som går på repeat. Det sprids också en del av de här anklagelserna på andra plattformar. YouTube, det finns lokala anslagstavlor i form av grupper då på Facebook där det också sprids. Men det håller sig inte enbart på sociala medier det här, utan vid ett tillfälle så är socialsekreterare 1 på stan med sin partner för att gå ut och äta middag. Då stöter de på Manuela och när Manuela ser socialsekreterare 1 så börjar hon skrika socialsekreterarens fullständiga namn tillsammans med "du har kidnappat mitt barn". Paret vänder om och börjar skyndsamt gå därifrån, liksom gå tillbaka hemåt och de går så raskt de kan. Men Manuela följer efter och fortsätter skrika för full hals. Och det här då framför ett antal människor som också är ute och som blir åskådare till det här spektaklet. De två socialsekreterarna och deras chef blir uppmärksammade på Manuelas agerande på sociala medier och de mår förstås väldigt dåligt av det. De känner sig pressade, de känner sig hotade. Och naturligtvis är det inte en trevlig upplevelse att få spritt om sig att man kidnappar och säljer barn. Flera privatpersoner kontaktar också socialen med uppgifter om att de har sett de här anklagelserna på sociala medier, så att det är uppenbart att det är sånt som har spridits. Och det kopplas in en säkerhetssamordnare som börjar gå igenom allt material som fortsätter att strömma in. Alltså det är ofantliga mängder med material. De tre målsägande från socialen berättar om olika stödinsatser de har försökt sätta in för att hjälpa Manuela med sitt dåliga mående, men de når inte fram. De försöker också i samtal med henne att hänvisa vidare till de instanser där Manuela kan överklaga olika beslut. Allt ligger ju inte hos socialen liksom. Men ingenting hjälper. Manuela fortsätter med trakasserierna och med spridandet av anklagelser. Manuela har också fått kontakt med en, ska vi kalla det lite generöst, organisation som heter Family United. Det är ett nätverk av föräldrar som framförallt på sociala medier sprider budskapet att socialförvaltningen, aka den svenska staten, olovligen kidnappar barn. Ni har säkert sett olika demonstrationer, kanaler på YouTube. Det finns väldigt många TikTok, Instagram, Facebook-konton och så vidare som fortsätter att sprida sånt här. Och de har ju också precis där tillvägagångssättet att man ofta sitter och spelar in samtal som man ringer och så klipper man i det och så lägger man upp det med anklagelser. Manuela är också med på i alla fall någon demonstration som Family United anordnar. Och det här stärker ju hennes hängivelse kring sitt eget fall eftersom Family Uniteds idé om vad socialförvaltningen håller på med stämmer väl överens med hennes egen. Det florerar också olika anklagelser om pedofili och pedofilsamröre på lite oklara sätt. Men det finns också där. Att SOS säljer barn till pedofiler till exempel. Manuela gör också olika livesändningar där hon pratar om det här och namnger personerna på SOS. Hon namnger också den här säkerhetsansvarige bland annat och flera personer runt omkring då, och så anklagar de för grejer. Och i hennes flöden så finns det dessutom en del annat material. Till exempel så filmar hon när hon tar sig in på sitt barns gamla förskola och hon går in där och är väldigt konfrontativ och aggressiv med personal som hon då tycker har varit inblandade i ärendet som rör hennes barn. Man ringer också lite andra personer på SOS. I ett samtal som man ringer då till en annan chef på SOS så är det ytterligare en person hemma hos Manuela eller med Manuela som är med i telefonen och pratar. En anonym person som inte vill säga vem hen är, och där i det samtalet uttrycks det bland annat: nu får du en sista chans att ställa allt till rätta. Något som den här chefen upplever förstås som hotfullt och obehagligt. Vi ska dra lite grann kring vad Manuela själv säger om det hela. Det är rörigt och stökigt, men hon menar kort och gott att hon har haft rätt att säga och skriva det som hon har spridit. Till exempel så kan man läsa i handlingarna så står det så här: Manuela förstår inte att de från socialtjänsten säger att hon lagt ut bilder utan några skäl. De har ju tagit hennes barn på falska grunder med många trakasserier. Och det är ganska bra sammanfattat. Manuela tycker ju att det här absolut inte är utan några skäl, utan hon menar ju att hon har massor med skäl till att agera som hon har gjort. Hon menar att hon är utsatt av socialen och att de olovligen har kidnappat hennes barn. Hon menar att hon måste få motsäga sig det här öppet, att det skulle vara någon form av censur annars. Och under huvudförhandlingen så menar hon att hon har, citat, hittat på internet slutcitat, att man får lägga ut bild och namn på tjänstemän. Och hon säger också att vem som helst kan googla och se det här. Så det hon menar att hon har gjort research då innan, att hon får det. Manuela menar också att allt ifrån den här placeringen på det här utredningshemmet som hon var på tidigare till åtalet mot henne nu är ett straff mot henne för att hon har kritiserat SOS. Så att det är liksom, menar hon, statens sätt att försöka tysta henne eller liksom straffa henne då för att hon har opponerat sig. Hon säger också att SOS har gjort olika saker för att stressa henne med flit, till exempel då placera henne på utredningshemmet. Och att inget av det här med vad hon lagt ut hade hänt om SOS inte hade tagit hennes barn. Så det är alltså deras eget fel och deras eget ansvar. Hon tycker inte att det är rätt att målsäganden i fallet ska sitta och säga att de har mått dåligt av hennes agerande, för det är henne det är synd om i det här. Och det där lät som att det var jag som raljerade, det var det inte. Hon säger så. Manuela säger också att hon kommer att fortsätta med det här tills dess att hon får tillbaka sitt barn. Okej, okay, jag måste, innan jag släpper in dig Hanna, så måste jag säga lite om ljudupptagningen. För det här var Vilda Västern. Vad i hela helvete har jag precis lyssnat på? Manuela har en försvarsadvokat som man har, men inte enbart. Hon har nämligen också, vilket är första gången som jag har sett i alla fall, ett eget ombud som hon själv har tagit in då. Så att hon har ett eget ombud och sen så har hon en försvarsadvokat. Det här ombudet är inte en juridiskt kunnig utbildad person, utan det här är en person som har kopplingar till det här nätverket Family United. Och det som händer, det står ju med i liksom domen att det här ombudet finns. Jag såg inte det först utan började lyssna på ljudupptagningarna, och helt plötsligt så hör jag en röst som jag hör inte är Manuela och inte är försvarsadvokaten, mitt i ett vittnesförhör säga: är det här ett skämt eller? Och den typen av inhopp är det flera jävla gånger när det är vittnesförhör med andra, det vill säga säkerhetschefen till exempel, eller till och med målsägande förhör, så att den här SOS-personalen får berätta, och sen så kommer det då till försvarssidans tur att ställa frågor, så kommer helt plötsligt den här rösten in igen då och då och ställer de konstigaste frågorna. Nu är det så att ombudet får själv inte ställa frågor till målsägande eller till vittnen, utan den här personen då, hon slänger ur sig otroligt värderande frågor. De här frågorna får inte ställas direkt till vittnet eller målsägande, så att försvarsadvokaten måste tolka om dem och omformulera dem och få sen ställa dem. Det här är så jävla rörigt. Men, och som exempel på det som den här ombudet då säger är i förhör med den här säkerhetssamordnaren som har gjort en liksom kartlagt alla de här olika hoten och det här förtalet och trakasserierna. Och ombudet bryter in och säger något i stil med: ja, men har ni någonsin tänkt att... Och ja, nu har jag en raljerande röst, jag unnar mig det just nu. Ja, men har ni någonsin tänkt att alltså de här anklagelserna som kommer, att det faktiskt kanske är legitim kritik? Alltså istället för att ni bara avfärdar det som hot, har ni kunnat ta till er det istället? Alltså istället för att se det som hot, kan inte ni ta det som att det faktiskt ligger någonting i det? Och så försöker försvarsadvokaten då sen omformulera det här till någon fråga, och det går ju inte för att det är bizarra jävla frågor. En annan bit i ljudupptagningen som är fullkomligt kaos är att när Manuela pratar så vänder hon sig i 80% av fallen direkt till målsäganden och pratar och fortsätter med sina anklagelser. Mitt under pågående huvudförhandling sitter hon och tilltalar dem med du och ni och fortsätter säga att ni har kidnappat mitt barn, du har gjort det här och det här. Hon får någon lite vän tillsägelse av ordföranden som är så här, och så du får vända dig till din försvarsadvokat eller till mig när du pratar. Det blir lättast så. Men hon fortsätter ju konstant. Jag kan inte tänka mig något annat jävla fall där det skulle vara okej att en åtalad person sitter och vänder sig till målsägande med anklagelser under pågående förhandling. Det där bryter man ju direkt. Men nej, under 80%, 80-90% av när hon pratar får hon sitta och vända sig direkt till dem.
Alltså där, hela den här, alltså ta med sig... Alltså jag tycker så synd om den här försvarsadvokaten. Det är ju sån här situationer, ja. Mamma, varför valde jag det här yrket? Fy alltså fan.
Den här, för jag har varit inne och kollat på, som jag brukar på, det ligger ju kvar en del av de här kontorna förstås. Den här stackars försvarsadvokaten är ju också uthängd i inspelade samtal med alltså, anklagelser. Oh. Alltså det måste vara en sån vidrig situation att sitta och hantera. Manuela svarar ju heller inte på några jäkla frågor från åklagaren. Där tycker jag också att man borde ha brutit in för länge, länge sedan. Det, så brukar man kunna göra att det är så här, vägra personer, alltså man måste ju inte svara på frågor, men man får heller inte sitta och ha en kvarts långa utläggningar eller brandtal om något helt annat när det är åklagarens tur att ställa frågor. Du får ju som åtalad, då har du din stund i början där du får prata helt fritt. Men när det är åklagarens tur att ställa frågor, då är det de frågorna som ställs. Hon svarar aldrig på dem, utan bara svara med till exempel motfrågor eller med brandtal om att det är väldigt synd om henne själv då, och hur dåligt hon har mått. Så får hon fråga om så här, okej, just det här TikTok-kontot, är det ditt? Är det du som har skrivit det här? Och då svarar hon typ med... Har socialen kidnappat mitt barn? Ha, och så börjar hon fortsätta ha ett brandtal då om det. Så det, alltså, det är typ först, alltså, på slutet, först på slutet kommer en ordentlig tillsägelse från ordförande. Jag vet inte ens om det är en ordentlig tillsägelse, men där är det här ombudet och försöker ställa en helt bizarr jävla och totalt olämplig fråga till ett vittne. Och där... ordförande går in och säger så här, nej, det här är ett vittnesförhör, där går gränsen. Så att nu får du ge dig liksom, du får inte hålla på mer.
Nej, men alltså,
Min hjärna sprängs.
Jag tänker, alltså det här, till och med i domen så liksom sipprar det här in hur illa det här är. Och alltså jag tänker lite så här att men det här är ju typ, hon visar ju prov på varför hon är olämplig, alltså varför barnet har blivit omhändertaget liksom.
Ja, men det är ju det som är hela grunden, både med det hon sitter och säger och gör och agerar. Om hon tror att det hjälper hennes sak, så är hon så jävla fel ute, för det här, hon skälper sig själv 1000 gånger om. Även intagandet av det här ombudet är så fruktansvärt inte någonting som den sidan, den åtalade sidan vinner på.
Nej. Men också det här att hon säger typ så att hon kommer fortsätta tills...
Hon sitter för fan under huvudförhandlingen och fortsätter med de här anklagelserna. Det skulle ju kunna bli
tills hon får tillbaka sitt barn. Det är så här, fast ju mer du fortsätter så här, ju sämre blir dina chanser.
Det står klart för alla, nu tänker jag... säga det. Det står klart för alla att det var ett fullkomligt korrekt beslut.
Ja. Okej, hörni.
Alltså, Paulas leende. Ja, jag är ledsen. Men herregud, vad man... Det här är liksom typ bland det värsta jag hört i huvudförhandling.
Ja, nej, men det är riktigt cringe. Riktigt cringe.
Område 2, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Manuela åtalas såklart, obviously, för 4 fall av förgripelse mot tjänsteman i första hand. Och i andra hand för förtal och i sista hand för förolämpning. För de fallen då att tingsrätten inte skulle säga, liksom komma fram till att förgripelse mot tjänsteman är aktuellt. Och vad är då förgripelse mot tjänsteman? Då står det så här i lagen. Den som på något annat sätt än som anges i första paragrafen otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet eller hotar med sådan gärning döms för förgripelse mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst 6 månader. Och den här då, vad som anges i första paragrafen, det är alltså våld mot tjänsteman. Så det här är, när det inte går in under hot eller våld mot tjänsteman så kan man då dömas för förgripelse mot tjänsteman. Och hon, Manuela, nekar till brott men erkänner att det är hon som har publicerat de här bilderna. Hon menar också att hon, eller liksom publicerat de här anklagelserna på sociala medier och sådär. Hon menar också att hon inte skrikit på gatan till den här socialsekreteraren att hon kidnappat hennes barn utan att hon bara ifrågasatt henne högt varför de driver sin verksamhet som en maffia och ljuger om henne. Så det här har hon ifrågasatt högt, menar hon, och det är då inget fel i det enligt henne då. Och bevisningen består ju huvudsakligen av förhör med målsägande och Manuela, och också då bilderna såklart, och det här, de här skärmdumparna över det som finns på sociala medier, och sen då ett förhör med en av socialsekreterarens partner som var med då när Manuela började skrika på gatan. Och alltså, tingsrätten menar att det inte är någon snack om saken, att det har gått till på det sätt som åklagaren menar. Dels så har man ju det här materialet som Manuela lagt ut, och sen säger hon ju själv att det är hon som har gjort det. Och den svåra, om man ska säga så, som inte är så svår egentligen, det är ju det här med när hon har skrikit på gatan. Och där menar man att det, liksom åklagarens version vinner också stöd av det som sambon till socialsekreteraren berättar, som har det vittnesförhöret, och det Manuela själv berättar om det här. Så att man tycker att det är tillräckligt för att det ska vara bevisat. Och man menar också att hon haft avsiktsuppsåt, för att hon har gjort det här uttryckligen liksom med ett syfte. Att delvis hämnas med, för att de har tagit barnen, men också att hon ska då få tillbaka dem på något twisted sätt. Det skriver inte tingsrätten, det lär jag till. Det fattar ni. Så de tänkte det säkert, det tror jag. Och påföljden för det här blir dagsböter, tycker tingsrätt att det stannar vid. Och då är det 200 dagsböter. Och för att Manuela så låg inkomst så är det 50 kronor per dagsböter. Så att man räknar ju liksom ut då hur många dagsböter man får, och sen så är det utifrån hur allvarligt brottet är, och sen så är det då en nivå på hur mycket en dagsbot ska vara utifrån hur mycket man tjänar. Så att hon hade haft en hög inkomst så hade det kunnat bli mycket mer. Men i hennes fall så blir det 50 kronor gånger 200, så 10 000 kronor får hon då betala för det här. Och jag, den här domen kom ju 27 mars, så att det finns ju fortfarande tid att överklaga, och jag skulle snarare bli förvånad om hon inte överklagar på grund av Manuelas karaktär.
Men Hanna, hur mycket pengar fick ombudet då? Ersättning?
Ombudet fick 0 kronor. 0,000 minus.
De försökte
sätta minus. Betala för att du kom hit.
De försökte. Det var ett tappert försök att försöka få ersättning för det här privata ombudet.
Ja, men det är så pinsamt att man ens försöker. Alltså det är pinsamt där. Ja, nej, men det var så illa. Det var så illa. Så det, ja, det är där vi är, och jag skulle bli förvånad som sagt om det inte kommer en hovrättsdom. Så det får vi se, det blir spännande.
Blir det det? Blir det verkligen det?
Jag tror ju för sig inte, alltså jag tror ju typ att hovrätten kommer, alltså att den kommer bestå av typ en halv sida. Där de bara, vi gör inga ändringar, tingsrätten,
alltså tingsrättens dom står. Så. Jag ska också säga, det var jätteonödigt av mig att raljera kring att det är helt rätt beslut att ta barnet. Jag har naturligtvis ingen aning om det, för det är inte det här målet handlar om. Det här är inte ett mål om ifall omhändertagandet eller borttagandet av vårdnad var rätt eller inte.
Det är nej, inte, nej, men visst.
Även fast Manuela pratar om det hela tiden, så är det inte det här fallet handlar om. Så det behöver man liksom inte ge sig på. Men jag tror det jag vill komma åt är den här liksom enorma frustrationen i att man visar liksom noll, inte respekt ska jag inte säga, men liksom medvetande om att sakerna man gör är olagliga, man skiter i det fullständigt, man är liksom gränsöverskridande på så många, många sätt, och man sitter och liksom rättfärdigar hot och trakasserier på ett så osmakligt sätt.
Så men jag tror att det som jag...
Alltså det finns ju en del likheter...
Förlåt.
Nej, jag ska bara säga snabbt, det finns en del likheter med förra veckans bonus med Stalking in the Name of.
Men det är väl just det här som jag tänker, när jag tänker att så här, det här visar prov på varför hon inte får behålla vården, eller det där andra, att det framförallt är det här att hon tror att det här är till hennes fördel. Det är det som blir så galet, det är det som gör att man bara, hallå. Men du har ju såklart helt rätt, Kajan, att vi vet ju faktiskt inget om egentligen de bakomliggande skälen.
Nej,
utöver det som hon själv säger.
Och jag menar, det är klart att det är fruktansvärt traumatiskt att få sitt barn, att det kommer polis liksom och socialpersonal och tar ens barn ur ens armar, naturligtvis. Har man redan en sviktande psykisk hälsa, så är det, då kan det ju liksom går riktigt jävla illa, vilket jag uppenbarligen har gjort i det här fallet.
Ja, Magnix.
Jag tänker att den kan vi ju ändå liksom lägga, den förståelsen har vi ju förstås. Och tänk bort mitt tidigare raljerande. Men det vi ändå måste kunna raljera kring är den här helt galna narrativet som Family United framför allt och liksom Manuela i det här fallet står för och sprider, som är fullkomligt bonkers.
Ja, om man ska ta lite Manuela i försvar, så skulle jag säga att, så här, att hon antagligen har blivit extremt påeldad här människorna av Family United och sådär, som säger att det här gör så här.
100%.
Det är klart att du har rätt. Det är klart att vi måste göra motstånd och sådär. Så att, men vet folk vad, ska vi prata lite om vilka Family United är?
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Family United, jag tänker att vi ska börja med att klargöra att det finns lite skillnad. För det finns ju en annan grupp också som vi har pratat om vid ett annat tillfälle. Inte i ett eget avsnitt så, men vi har nämnt dem liksom i förbifarten. Och det är ju föreningen Pappa Varför. så att man är med på det liksom direkt här nu, att Pappa Varför och Family United är två olika föreningar som sen jobbar för samma sak eller liksom har samma utgångspunkt. Det vill säga att socialen är hemska och vidriga och skälbarn. Det är liksom deras ingångar. Mm. Och med Pappa Varför så vet jag när jag tog upp det att där är ju att den organisationen, mannen som har startat den, är ju själv dömd och har blivit av med vårdnaden om sina barn. Då han dömdes för misshandel. Han skulle bland annat ha missat en av barnen med ett baseballträ.
Oj, oj, oj.
Jag har läst den domen och sådär. Och det fanns väldigt, väldigt god bevisning liksom, mot honom. Och ändå sitter han sen nu liksom och hävdar att han blev av med vårdnaden utan skäl. Att det är mamman som har falskanklagat honom och SOS bara köpte allting. Mm. Och det är ganska exakt samma story, eller typ av story, som vi sen har inom Family United. Det finns ju en del pappor med där som också är frontfigurer i den rörelsen. Som också hävdar liksom att socialen tar alltid sida med mamman. Så att om en mamma falskanklagar för våld mot sig, henne själv eller mot barnen, så kommer socialen gå på det. Och sen kommer de att tillrättalägga då bevisning på olika sätt för att pappan ska förlora vårdnaden om barnen.
Mm.
Och han ska bli av med dem. Och i vissa fall liksom att han inte ens ska få träffa dem. Nu såg nyligen ett exempel med någon som tyckte liksom att nu skulle han få träffa sina barn för första gången på 13 år.
Mm.
Och skyllde alltid liksom på socialen och så. Och man bara, men har du inte fått överhuvudtaget träffa barnen på 13 år, så har det ju varit någonting jävligt allvarligt som har hänt innan som gör att de har liksom kunnat hålla borta på det sättet. Ja. Men Family United är ju startat utav en kvinna som kallar sig för Mamma Fia. Och hon är ju också väldigt, väldigt aktiv på TikTok bland annat. Mm. Och sen är det en man som också är med mycket som jag tror heter Soleman. Eller Salle eller Sulle eller något sånt där. Ja, skitsamma. Och Family United är väl de har ju haft ett annan typ av metodik. Så Pappa Varför jobbar ju liksom mer i skymundan på ett sätt. De har sin Facebookgrupp och de samlar hela tiden in pengar för att de ska kunna betala för rättsligt stöd och grejer till folk. Mm. Men medan Family United, det är de som liksom sen står ute och också har stora demonstrationer. Och det har inte Pappa Varför på samma sätt, så det är väl en sån man kan tänka på. Som
Family United är ju opinionsbildande framförallt.
Mm.
Exakt. Och det är ju också Family United som man har sett, som alltså har varit med i till exempel Aliasera och satt och pratat om liksom att det är jättefarligt för muslimer att komma till Sverige, för här blir barnen tvångsomhändertagna utav SOS och så blir de omplacerade för att de ska liksom tvingas att konvertera till att inte vara muslimer längre, eller man liksom vill assimilera in dem i samhället och sådär. Så att de har ju gjort mycket liksom gemensam sak då med vissa muslimska grupper eller islamistiska grupper, så att de har också haft en del samarbete med partiet Nyans.
Ja.
Där vi kan ju passa på igen också då att nämna att nej, vi har ingenting med partiet Nyans att göra. Det är bara en ren slump att vi råkar heta samma sak.
Jag kände inte ens till partiet Nyans när vi alltså bildades.
Inte
jag
heller.
Jag hade aldrig hört talas om det. Det var ju liksom först när jag fick en fråga. Jag bara, vad snackar de om då partiet Nyans? Vad fan är det? Så googlar man och bara, åh nej, vad är det här för jävla parti?
Ja, jag tror att har man nu hunnit lyssna på lite avsnitt med oss, så står det nog ganska klart att vi och partiet Nyans inte står jättenära varandra. Mm. Så jag tror inte de heller är så sugen på att förknippas med oss.
Det tror jag inte.
men ja, de har haft mycket med dem att göra. Jag vet också, för att det finns något sånt här pyttelitet parti som tog kontakt med partiet jag är med i.
Mm.
Nu inför EU-valet och sådär. Och ville vara del i eller jag vet inte, jag tror inte de ville vara del i det här samarbetet som vi har med FI, utan de ville bara komma med åsikter. Mm. Så, och det var jätteskönt. De kallade sig för Samarbetspartiet, tror jag det var. Och det var sådär direkt liksom, när det mejlet kom, man bara, det här är typical rättshaverist, det här är jättekonstigt. Mm. Så jag checkade in deras hemsida, och det första som jag fick upp då, det var att de skulle ha en medlemskväll digitalt och sitta och prata. Och då skulle de prata om Israel och Palestina. De skulle prata om vaccineringarna och varför det är typ gift.
Perfekt.
Och sen skulle de lyckas också på något sätt då få ihop detta hela alltet med att SOS stjäl barn. Grejen. Och då hade de med en snubbe från Family United. Mm. Så det finns en koppling hela vägen. Yeah. Så jag satt faktiskt och lyssnade lite på det samtalet. Och med den här liksom Family United-snubben. Och det, alltså det var så... Jag vet inte, det var så hemskt att lyssna på. Mm. Och även om jag liksom ville försöka lyssna med något form av öppet sinne, så blir man verkligen bara så här, så bara, nej men snälla människor, tror ni det här på riktigt? Mm. Hur kan ni få för er att det här skulle kunna stämma? Och vad säger ni om er själva och hur lättköpta ni skulle kunna vara om ni på riktigt tror att det finns så många människor i Sverige som kan köpas så lätt? Mm. För att den här liksom, konspirationen ska gå ihop. Mm. För det man pratar om är ju verkligen liksom det här, att det till exempel systematiskt skulle ske att man stjäl barn för att man får betalt för det, för att sen placera barnen i pedofila hem. Mm. Eller liksom hem för pedofiler. Gud, funkar gärna. Mm. Och att det här skulle ske systematiskt gång på gång. Ja. Och det är liksom så här, men det är så många led där man behöver muta folk. Mm. För att få ihop det här så att ett barn dels då ska kunna omhändertas utan att det finns skäl för det. Och sen att man ska lyckas övertala en domstol om att det här barnet behöver omhändertas fast det egentligen inte finns skäl för det. Och sen dessutom lyckas behålla det här då över tid. Mm. Trots överklaganden och krav på ny utredning och så vidare, så ska man liksom lyckas muta folk att fortsätta upprätthålla de här charalerna för att barnet inte ska lämna tillbaka, för att pedofilen ska fortsätta ha kontrollen över det här barnet.
Mm. Alltså folk överskattar alltså verkligen människors förmågor, ja. Känner jag.
Ja.
Det är så här, vad tror folk?
Ja. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Det är liksom det här. Men det där kan ju du bättre, Hanna, egentligen. Så här, hur många människor kan det vara inblandade egentligen i ett sånt här typ av mål när det går vidare? Liksom,
ett LVU-mål?
Ja.
Dels så är det är ju nämndmän och det är ju alltså domare. Sen är det ju socialsekreterare, det är en socialnämnd.
Mm.
Det är ombud på båda sidorna. Mm. Föräldrarna har ju egna ombud. Och sen har barnet ombud. Och sen har... Och sen har man ju liksom SOS som ofta är det också. Alltså de har ju ibland så är går de dit själva, men ibland har ju de också advokater.
Polis att, ibland.
Ja, alltså det, så det är ju många människor som är involverade.
Mm. Och sen ska man då lyckas övertala sig alla SOS-handläggare som har haft med ärendet att göra. Och när jag har ju varit indragen, haft flertalet socialutredningar kring min familj utav skäl. Mm. Och det har ju varje gång varit minimum 2 socialhandläggare inblandade.
Ja, men,
Så bara där är det alltså 2 personer som ska mutas med tillräckligt mycket pengar för att de ska vara okej med att sälja ett barn som de vet sen kommer bli sexuellt utnyttjat. Ja. Bara där. Och sen ska det ju inhämtas uttalanden ifrån, säg, skola eller kanske förskolan. Mm. Och det kan väl hända också, Hanna, att man sen gör vittnesförhör under rättegång med någon från
förskola
eller skola.
Det är ju jättevanligt. Ja. Jättevanligt, absolut.
Ja, och då ska de också vara mutade, ja, för att säga
plus
att det finns tecken på att barnet,
ja,
mår dåligt.
Plus att under själva utredningen som SOS gör inför en sån här grej så kommer det ju vara...
Mm.
Alltså, då, det är ju inte, alltså det är ju baserat på grejer.
Mm.
Sen kan man, sen kan det ju ske såna här, alltså, akuta omhändertaganden. Men då gör man ju det. Sen har man ju en domstolsprocess för att säkerställa att det är rätt, liksom.
Mm.
Och sen så kan det överklagas och då är det ännu fler som ser på det. Så det är ju en jävla massa människor.
Ja, och alltså man ändå vill ge dem liksom så här, om vi ska säga att vi köper deras tankegångar till viss del. Så ja, okej. Okay. Det skulle ju kunna vara att man då förfalskar till exempel vad förskola eller skola skulle ha sagt. Men den förfalskningen håller ju bara om man sen inte har någon från förskola eller skola som ska komma och vittna i själva domstolen.
Mm.
Och, ja, men vi kan väl säga, vi bara drar till med någonting. Vi säger att så här, minst 5 personer ska kunna mutas att sälja det här barnet.
Jag tänker att det måste vara fler. Alltså.
Ja, många.
Jag skulle säga typ 10. Ja, minst 10.
Ja.
Ja.
Okej, vi säger minst 10. Mm. Och så säger vi, vad tror vi att de skulle behöva liksom för att gå med på det här? Det känns ju som att så här, för 5 000 är det ju inte någonting man gör.
Nej,
liksom.
Det måste vara mycket mer.
Trafficking-verksamhet, ja. Och sälja barn till pedofiler.
Då måste ju få mycket i så fall. Jag tänker, vilken bizarr tankegång det här är. Hur mycket skulle man behöva få?
Men säg att de behöver 500 000. Ja. De säger det. Jag ska ha 500 000 för att gå med på att vara del av att sälja det här barnet. Vad är vi då? 50 miljoner per barn? Nej. 5 miljoner per barn blir det ju.
Mm.
Vem har sådana ska betala pengar? Liksom?
Ja. Och det är bara för ett barn. Ja. Och nu hävdar de, vad var det? Förra året, jag kollade på Family Uniteds Instagram. Och då tror jag att förra året så skrev de att det skulle ha omhändertagits 31 000 barn.
Mm.
Och du skickade ju den här reelen, eller livesändningen, eller vad det var.
Ja.
När mamma Fia hade suttit och pratat om att 88% av alla barnen hamnar hos pedofiler,
alltså,
och barnmisshandlare.
Alltså hon går in i en reel och säger jag ska bevisa ett och annat här nu. Och då har hon hittat en rapport som är från 2011, har jag för mig. Och det här är från regeringen själva, så det här är, nu ska jag bevisa vad det står. Och så sitter hon och pekar, då har hon liksom dokumentet bakom sig i bild liksom, och sitter och pekar. Då är det en genomgång där man har vänt sig till, alltså informanterna som utgör underlaget för det man går igenom är personer liksom som själva menar att man har blivit utsatt i ett familjehem till exempel, blir utsatt för våld eller sexuella övergrepp eller något sånt. Så det är hela respondentgruppen. Och sen så finns det då någon siffra där i som är så här, ja, 88% har blivit utsatt för sexuellt våld eller vad det nu, ja, ta mig inte på orden, men något sånt där. Och då sitter en mamma Fia och pekar och säger, här har vi beviset. 81% av alla barn blir sexuellt utnyttjade i familjehem.
Men alltså, och så, snälla människa.
Och det är då liksom beviset för... Det är, jag vet inte om det är liksom en... Om man har en oförståelse. Alltså om man inte förstår...
Alltså hon förstår inte forskning överhuvudtaget. Nej. Det är jag tämligen säker på. Hon vet inte vad det är hon har läst. Hon vet inte vad det är man faktiskt har gjort här. Och vilka det är man har frågat. Och hur den här grejen funkar. Nej. Och dessutom, så, jag tror inte ens att det var det stod. Utan jag tror att det stod någonting att... Jag tror att det var någonting att 23% hade uppgett att de inte hade blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Mm.
Och då säger hon, ja, så det bevisar ju att då 83% eller vad det nu var då, har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Men va? Alltså...
Nej, men ett fullkomligt... Och det där är ju när man sitter och lyssnar också på deras samtal som de sitter och ringer, och också liksom, när jag har lyssnat på Manuelas inspelade samtal, det är ju väldigt mycket den här, aha, så då tycker ni att det är rätt då att barn far illa i att de blir slagna, det är det ni tycker? Och så sitter det någon stackars liksom, ja, handläggare eller någon chef så här, att nej, nu, det som jag svarade på var ju det här, hur placeringar går till och var du kan överklaga. Då vet jag. Det är typ det som de hittar på att folk säger och tycker saker.
Men alltså jag tänker de som sitter, alltså de här handläggarna i det här samtalet, alltså fattar ni vilken självbehärskning?
Alltså,
att inte något... bara flippa och bara, din jävla idiot.
Alltså de tre målsägande i Manuelas fall, de har ju liksom till och med efter att hon håller på så här, eller under tiden hon håller på så här, så fortsätter de ha kontakt, fortsätter försöka hjälpa, fortsätter försöka ge stöd till liksom till vården, att Manuela ska få hjälp. De fortsätter att hänvisa till var hon kan överklaga, hur det går till, hon får kontaktpersoner. Alltså att, att man fixar det, det är helt otroligt.
Sjukt imponerande.
Helt otroligt.
Och det, alltså det jag blir så frustrerad kring, det är liksom det här att man försöker måla upp också den här bilden av att socialens hela syfte är att trakassera familjer, att det liksom normen någonstans skulle vara att barn omhändertas, fast absolut inte finns några skäl för det. Och jag skulle vilja säga, min absoluta övertygelse är ju att det är tvärtom.
Ja, ja.
Alltså, där det går fel, där det blir fel från socialens sida, det är betydligt större utsträckning skulle jag säga, att man inte vågar ingripa, att man inte känner att man har lyckats ha tillräckligt med underlag och tillräckligt på fötterna för att faktiskt omhänderta barn som skulle behöva omhändertas.
Men visst, jag håller med.
Och, så, och jag kollar också, det finns en skvallertråd på Flashback. Var annars. Om Family United. Och Mamma Fia startar ett eget Flashback-konto som hon givetvis döper till Family United.
Ja, det är toppen.
Ja, det är fantastiskt. Och går in och börjar härja i den här tråden och liksom ska börja svara på anklagelser eller påståenden om henne och varför barnen har blivit omhändertagna och såna här saker. Och ja, hennes egen bild av varför hennes barn är omhändertagna, det är ju att hon menar att socialen helt enkelt inte orkar hjälpa henne.
Att hon då skulle ha varit lättare då att omhänderta än att hjälpa henne, menar hon.
Oj. Och hon menar ju att hon blev våldsutsatt av barnens pappa och att han också våldsutsatte barnen. Och att när hon då sökte hjälp för att skydda sina barn så vart de istället omhändertagna. Och nu får inte hon tillbaka dem för att barnen vill bara inte... Ja, för att SOS vill bara inte behöva hjälpa henne, typ. Och det är så att whatever, liksom, jag har inte satt mig in i hennes fall. Så jag kan inte säga någonting om vad som är vad där. Men det som är intressant är ju de påståenden hon sen börjar liksom dra. När hon börjar liksom lägga ut sina brandtal även på Flashback om vad SOS sysslar med och sådana här grejer. Och hon påstår ju bland annat då att blir man väl av med sitt barn så får man aldrig tillbaka dem. Att det inte existerar typ att föräldrar faktiskt har fått tillbaka sina barn. Vilket vi ju vet är en bullshit med tanke på till exempel Lilla hjärtat.
Ja.
Nej, men jag undrar hur de två grupperingarna ställer sig till varandra. Alltså, tänk typ Family United å ena sidan och sen, ska vi säga, liksom Lilla hjärtat falangen ändå som verkligen är så här, också Matteo, alla de fallen som är så här, att det är allt...
SOS skyddar förövarna.
Ja, precis. Precis. Man skulle vilja se de två gå en rond.
Vi kanske ska anordna en debatt.
Så här, celebrity deathmatch. Debattformat.
Ja, nej, men det är ju två extremer verkligen.
Ja.
Som är, och där den ena, om det är den ena grupperingen påstår stämmer, så måste den andra gruppen tok ljuga. Nu tycker jag att båda grupperingarna har fel, men där är ju liksom inte de. Det är ju det här totalt kategoriska. Men alltså, och grejen är, jag fattar också med, som sagt, att få ett barn omhändertaget måste vara så, jag kan liksom inte ens föreställa mig, så fruktansvärt vidrigt. Och att man inte känner att man har makt eller kontroll över situationen och sådär. Jag förstår det, och jag förstår att för vissa kanske det blir så här, jag måste hitta en förklaring till varför det här försiggår. Det är väl så konspirationsteorier generellt uppstår, tänker jag. Man förstår inte någonting och då måste man skapa en förklaring som man kan hålla fast vid. Så att jag fattar ju det. Det är jag som försöker pudla på något sätt med att så här, vi förstår ju att det är ett jätteallvarlig liksom situation och superjobbigt för, för precis samtliga.
Men alltså jag tänker så här, men det, alltså jag blir så himla så här, jag vet inte hur jag förklarar det. Men det blir på något sätt, det är irrelevant. Förstå mig rätt här. Alltså för det jag tänker ju så här, barnperspektivet och att en förälder mår dåligt, det är liksom inte det som föräldern är inte den man ska skydda här, utan det är barnet. Så det är till barnets bästa. Och när jag var inne på den här Family Uniteds hemsida som för övrigt är, alltså det är så cringe sättet de skriver om saker. Och det ser ut, alltså deras hemsida ser ut som att det är typ någon rysk propaganda farm som skapat den och använt Google Translate ungefär. Men där är det så tydligt också att det är liksom, visst, barnet är, det är viktigt också, men att det är familjen och det är, så, det är liksom föräldraperspektivet, att föräldern är skyddsvärd.
Nej, men precis, det är ju det helt hållet, de här personerna, de pratar ju om sig själva. De sätter ju sig själva i första rum rakt av, och sen för att kunna motivera det på något sätt och samtidigt hålla uppe sin liksom fasad, så måste de hitta på att barnet blir utsatt i familjehem för pedofilcirklar och det ena och det andra de utnyttjar ju liksom barnet på så sätt för att stärka sin egen agenda liksom, och sitt eget narrativ, men allt det de pratar om är ju sig själva och att det är så väldigt jobbigt för dem.
Och det är liksom
Mamma Fia till exempel, hon har ju för närvarande inte rätt att prata med sina barn. I fosterhemmet, och det vinklar ju hon till att det liksom handlar om att SOS vill straffa henne. Medans SOS liksom version av det är ju att nej, men hon har ju polisanmält den här fosterfamiljen så många gånger. Och barnen far jätteilla och mår jättedåligt av otryggheten som uppstår när det hela tiden blir utredningar på det här. Och de aldrig vet om de kommer kunna vara kvar i sitt fosterhem. För att man liksom använder barnen som ett vapen i den här liksom kampen mot socialen. Och där är det ju också så, hon hävdar ju vanvård, att de får inte, alltså barnen utsätts för vanvård, de får inte mat, de blir slagna, de blir utsatta på massa olika sätt. Och har anmält på gång liksom. Men det jag tror som gör det här svårt och varför det blir lite det här backtracka, vi har förståelse grejen och så här. Det är ju för att den här typen av rörelse nu, det är ju en perfekt mix eller en perfekt storm, eller vad man ska säga, av personer som till exempel den här pappan i Pappa Varför som är tydligt manipulativa människor med rättshaveristiska drag. Där är liksom för mig väldigt uppenbart så att, men det här är farliga människor på ett sätt. Och där är det liksom helt uppenbart så att anledningen till att de bråkar med socialen och att de gör den här grejen, det handlar ju inte om att de mår så dåligt över att barnen har blivit omhändertagen. Utan det handlar ju mer om att de har en sån pass grandios självbild att de anser liksom att de har rätt att göra vad de vill mot sina barn. Och att sen socialen kommer att lägga sig och säga att nej, men det får du faktiskt inte. Det kan de inte ta. Och så blir de förbannade och sen startar den hela liksom, den här grejen. Och sen har vi å andra sidan personer som till exempel Manuela här, som är psykiskt sköra. Och där det blir en jättestor grej.
De är särskilt mottagliga för den typen av manipulatörer.
Ja, som är särskilt mottagliga. Exakt, som med rätta mår jättedåligt och som kanske av olika skäl, det kan ju finnas tusen olika skäl till att det kanske saknas en del i självbilden, i att förstå vad det är som händer, varför det händer, att kunna sätta sig in i och förstå vad är de faktiskt har gjort fel och varför de behöver förändra någonting. Och när det då kommer den här typen av manipulatörer då som säger liksom att du har blivit utsatt för ett jättehemskt fel ifrån staten och du måste ställa dig upp nu mot det här och fighta tillbaka.
Annars kommer ditt barn dö, för det. Vilket är det som Manuela tror på. Hon tror att hennes barn kommer dö om hon inte gör den här fighten.
Precis. Och då är det ju klart att hon kommer liksom fightas. Och grejen är, och det här tror jag vi pratat om i något annat tillfälle, att det finns ju föräldrar som är farliga för sina barn för att de av olika skäl saknar empati för sina barn. Som gör sina barn, alltså ta Etika-fallet till exempel, där har vi föräldrar som av olika skäl saknar empati för sitt barn. Och därför utsätter barnen för vidrigheter. Och det är givet liksom att de inte ska ha någonting som helst att göra med det här barnet någonsin igen. Men sen finns det ju föräldrar som på riktigt älskar sina barn, som på riktigt vill göra saker bra för sina barn, men saknar föräldraförmågan att göra det. Och som kanske inte heller då ska ha barnen boende hos sig för att de klarar inte av föräldraransvaret. Men för den typen av föräldrar så är det klart att det blir ett jättehårt slag och jättejobbigt psykiskt på alla sätt och vis att förlora sitt barn. För de älskar sitt barn, de vill göra rätt för sitt barn. Även om de inte har den förmågan att faktiskt göra rätt för dem. Och där kan jag tänka att Manuela kanske faller in. Och det därför blir det här då, att när hon då intalat att ditt barn kommer bli svårt skadat, det kommer bli utnyttjat och det kanske till och med kommer dö. Så kommer ju hon strida med näbbar och klor för att rädda sitt barn.
Ja, men visst, såklart. Så är det ju.
Ja, nej men precis.
Jag tror att en hel del av det här motståndet mot att socialen ingriper, mot att socialen ska komma och hjälpa till och sådana grejer, handlar ju om att det finns en bild av någonstans att behöver du ta hjälp från socialen så är det för att du är en dålig människa. Du är en dålig förälder. Och ingen vill ju få den här stämpeln att vara en dålig förälder. I synnerhet inte om det är någon som faktiskt försöker men inte har förmågan fullt ut att kunna vara en fullgod förälder utan att få hjälp. Alltså, jag tror att vi behöver liksom få bort den stämpeln någonstans. Att du kan vara en fantastisk förälder på många sätt men ha någon sista grej som gör liksom att men du kan inte klara dig själv hela vägen.
Eller bara att man behöver någon form av stödinsats. Det behöver ju liksom heller inte handla om att, att barnet inte kan vara hos dig. Men att så ska ju vara dit du ska kunna vända dig för att få de stödinsatserna. Att när du inte räcker till, när du inte fixar dig själv, så ska den resursen från samhället, från staten kunna finnas där. Och det är ju det som också, precis där du pratade om med den liksom snedvridna bilden och rädslan för att det blir stigmatiserat och till exempel ha kontakter och arbeta med SOS. Det är ju det som den här som grupperingen som Family United förstärker så fruktansvärt mycket när man gör SOS till en maffiaverksamhet som är ute efter att liksom, utan lagligt stöd ta barn för egen vindings skull eller för att man är sadist eller vad det nu är som är liksom, som driver det. Vilket gör att fler barn kommer att hamna i den situationen att det hade kunnat finnas stödinsatser från SOS om föräldrarna hade liksom kunnat vända sig till dem på ett bra sätt, men man gör inte det för att den här demoniserande bilden så hårdrar vi det så utsätter man barn för mer lidande när det inte hade behövt vara så.
Ja, men det är exakt samma mekanism som när feminister sprider att det om du anmäler våldtäkt så kommer du bli åtalad för förtal liksom. Det är samma grej, det är så här, vem är det ni hjälper i den situationen egentligen.
Japp.
Ja, men precis. Och jag tänker, alltså, jag tror att folk någonstans har fått den här uppfattningen. Och det är, ja, som sagt, Family United, pappa, varför de här, de hjälper till att sprida den här bilden någonstans att målet alltid för SOS är att ta barnen. Men sanningen är ju att SOS har ju en eskaleringstrappa. Och det finns jättemycket saker som de ska uttömma innan. Om det inte är då att de har fått indikationer på att det är akut fara för barnet, givetvis, så man gör en direkt och akut omhändertagande. Mm. Men i första hand så går man ju liksom i steg.
Ja, och även när man gör ett akut omhändertagande, då är ju det, alltså då är det tillfälligt. Och sen så ska det ju bli liksom utredning och allting.
Mm.
Exakt. Och ja, och sen... alltså grejen är ju, i och med att det finns den här eskaleringstrappan, eller vad man ska säga, så det de här organisationerna gör nu, det är ju liksom att i princip säga åt folk att inte samarbeta med SOS. För att om de gör det så kommer SOS bara ta barnen, för då kommer de använda liksom det här samarbetet som ammunition på olika sätt, och för att kunna ta,
för att hitta på lögner, typ.
Kunna ta barnet. Ja, för att hitta på lögner och liksom kunna stjäla barnen. Och det är ju också så otroligt, otroligt skadligt liksom, hur de håller på det sättet. För sagt, hade de liksom kanske tagit emot hjälp från första början, de här familjerna, så i vissa fall så skulle det kanske ha räckt med liksom att SOS hade sagt att ja, nej, men du ska gå den här ABC-kursen. Mm. Det är alltså en typ av föräldrautbildning. Så att du får bättre verktyg till att kunna hantera när ditt barn får affektutbrott. Mm. Till exempel. Och så hade föräldern gjort det, och så hade SOS sagt, men jättebra.
Ja, vi fortsätter ha kontakt.
Det här verkar hjälpa. Nu gör vi. Vi fortsätter ha lite kontakt, men det här verkar hjälpa. Alltså jag har ju en som har varit i min närhet, som har varit under övervakning från SOS när deras barn var litet. Nu är han fullvuxen, men när han var liten, under många, många år, för att det var så mycket strul. Barnet var aldrig omhändertaget. Det som hände var till exempel att SOS betalade gymkort till sonen och sonens pappa, för att de skulle gå och träna tillsammans, för att det var den aktivitet som båda kunde gå med på, att de skulle trivas med att göra tillsammans. För så sa att ni behöver förbättra er relation. Ni behöver göra saker som bygger er relation till något mer positivt. Om ni kan tänka er att gymma tillsammans, men har svårt att hitta de pengarna här, vi köper ett årskort till er. Gå och gymma ihop. Det är den typen av insatser som SOS kan göra. Men folk vet inte om det, för att de har fått den här bilden av att nej, SOS kommer bara ta barnen och sen är det
kört. Jag tror att det är ju det som blir så... Jag märker ju under Stalking in the Name of också, att jag blir väldigt provocerad av personer som fullkomligt pissar på rättsväsendet eller på lagar, och liksom för att man tycker att man själv har rätt till saker utöver det, för att man är så full av sig själv liksom. Och i kombination med att jag blir väldigt provocerad av konspirationsteorier. Och då blir man så här, att sitta och lyssna på en ljudupptagning som det här, där man bara är så här, fast snälla ordförande, nu får du gå in och styra, det här är din sal, nu får du gå in och styra upp det här, för det här, ingen vinner på det här. Manuela vinner inte på att hon får det utrymmet att sitta och upprepa sina liksom, den här konspirationsteorin eller vad hon tror har hänt, när fallet handlar om någonting helt annat liksom. Hon gynnas inte av det, eller det här jävla ombudet som sitter och eldar på liksom. Här har ni chansen att visa att rättsväsendet, så här gör vi det, så här går det till, det är det här vi ska förhålla oss till, gör det tydligt, för att det är det de kan ha med sig sen. För det enda som Manuela kommer få med sig är att hon sitter och drar sitt det här brandtalet om att hennes barn är kidnappat, och svenska rättsväsendet lyssnar inte eller tyckte att det var okej. Så det här kommer ju enbart liksom förstärka hennes bild liksom av det. Men det är ju också att när den långtgående konsekvensen av det, som också blir väldigt provocerande, är just ökat misstroende mot en, mot precis där du gick igenom nu, Paula, med insatser som vi har i samhället, som är liksom en av de stora uspsen med vårt samhälle, som är till för att kunna hjälpa föräldrar, familjer, barn när det behövs. Och att det här svartmålandet kommer att drabba de som verkligen behöver det mest, nämligen de barnen i de familjerna, som gör att man blir så vansinnigt jävla arg.
Nej, men alltså det är så frustrerande. Och jag vill liksom ändå trycka på en gång till att vi vet att det är människor som gör de här bedömningarna, att det är människor som jobbar på sociala, människor begår misstag.
Absolut.
men det är därför det också finns så många kontrollinsatser. Och jag tror att man kan vara ganska safe och säga liksom att har det gått hela vägen genom domstolsförhandlingar, överklaganden, ytterligare överklaganden och så vidare och ett omhändertagande står fast, då är det för att det faktiskt fanns skäl till det.
Ja, men jag menar, och sen precis som med allting annat, jag menar, vi har ju också lyft det där som det här fallet med när politikerna gick in och fattade beslut som de inte hade underlag till om placering. Alltså jag menar, det blir fel.
Det var väl också Family United?
Det minns jag inte. Eller? Kanske. Det här tror är över.
Som hade legat på... Ja, jag tror att det var Family United som hade legat på de politikerna.
Ja, ännu värre. Jag tror det. Ja, men precis. Men jag menar, det är klart att det allt ifrån i SIS-hem som han har gått igenom förekommer liksom vansinnigheter som drabbar barn otroligt negativt till liksom att det blir felaktiga beslut som i Lilla Hjärtats fallet där uppenbarligen inte var rätt. Så det är klart att det blir fel och att det ska uppmärksammas. Men det är någonting helt annat än den här långtgående konspirationsteorin om att socialen kidnappar barn för egen vinnings skull, vad nu det är, om man är sadist eller om man vill tjäna pengar. Det är liksom någonting helt annat. Och den bilden, den konspirationsteorin är enbart skadlig för barn.
Ja, och det är klart, alltså, och det är ju det som är svårt också ibland. Det finns ju också exempel, faktiska exempel, där socialen har omhändertagit barn när de inte hade fog för det. Och där det har varit ganska långtgående processer innan en domstol har gått ut och bara, nej men vet ni vad, det här har ni inte fog för, lämna tillbaka ungen. Och det är klart att det är ett enormt trauma för såväl barnet som familjen. Jag tänker till exempel på det här, där var ju väldigt uppmärksammat ett par som blev av med sina barn för att en släkting till dem i ilska hade anmält dem för att ha förgripit sig på barnen, sexuellt förgripit sig på barnen. Och det tog jättelång tid med massa harvande. Jag tror det tog ett år ungefär innan de fick tillbaka barnen. För att det behövde gå genom olika rättsliga instanser och sådär. Och där, tills de liksom till sist kunde bevisa att det fanns verkligen inget fog för de här påståendena att de skulle ha våldtagit barnen. Och så att det finns ju exempel där det händer. Grejen är att det är ju undantagsfallen. Ja. Det är otroligt, otroligt ovanligt att det sker. Men de fåtalet som existerar och där det faktiskt händer den här typen av grejer använder ju sen sådana här typer av grupper som bevis. Ja, ja. Och för att liksom säga att kolla här, det har visst hänt. Och ni som säger att vi är konspiratoriska, titta här, och här är ju en familj som blir av med barnen fast de inte skulle och så vidare.
Ja.
Men det som har hänt är ju också att de faktiskt får tillbaka barnen. Vilket ju också då motbevisar samma personer om att ni hävdar att har man väl blivit av med barnen så kan man aldrig få tillbaka dem. Men här ser ni att de faktiskt fick ta tillbaka barnen.
Ja, och man vill ju, och att det faktiskt man vill ju någonstans bara hoppa in också liksom i, jag vet inte om vi pratar om Manuelas fall liksom, eller personer som Manuela som går igenom det här liksom fruktansvärt jobbiga, så vill man bara vara så här, alltså den... Om vi ser olika vägar framför oss där det finns en väg som ökar sannolikheten mest till att du ska kunna liksom få vara mer med ditt barn, så är ju det den vägen där du faktiskt liksom har ett samarbete med SOS. Ta hjälp av de liksom kontakter och insatser som de erbjuder och som finns. Och liksom jobba på det och ditt eget mående. Och det är ju den vägen som liksom rent utifrån så här objektivt sett kommer vara den som har störst chans att leda till något positivt utfall. Den här vägen som Manuela traskat in på, som andra också traskar in på, är inte den vägen som kommer leda till mer umgänge. Så att även om man är väldigt fast inne i sitt tänk med att man själv är liksom, kommer inte det här hjälpa? Även om man liksom är fast i sitt föräldraperspektiv och inte tänker på barnet främst, fast man tycker man gör det då, men om man rent egoistiskt vill gå en väg som ökar chanserna för en att få träffa och umgås med sitt barn, så this ain't it.
Nej, exakt. Det är så otroligt, alltså på ett sätt så tycker jag det är så otroligt märkligt också att man faktiskt tror någonstans att man kommer göra sig själv en tjänst genom att börja skrika och hota och liksom bete sig illa mot socialen för att få tillbaka sina barn. Jag kan förstå att folk blir desperata och samtidigt kan känna så här, är det inte lite sunt förnuft att tänka att vill jag nu få tillbaka mina barn och grejer, då ska jag slicka röv så otroligt mycket här nu. Jag ska vara så samarbetsvillig, jag ska lägga mig platt, jag ska göra allt de ber om. Men istället jag som tvärtom.
Område 2, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hörni, jag tänkte att ni ska få köra lite input här nu på vilken snackis vi ska ta i vilket avsnitt. Vi har ju de här utvisningen från SD-nämndemännen är den ena. Och sen är det ett önskemål att vi ska prata lite om förslaget på ny könstillhörighetslag. Vilket vill ni ta var?
Alltså jag har inte hängt
eller snarare så här, Hanna, vilket vill du skippa?
Nej, men alltså båda kan ju, det spelar egentligen ingen roll. Men jag känner bara att det här, jag har helt liksom jag har inte hängt med i den här könstillhörighetslagen.
Nej, det
ska jag ta det som att du vill diskutera det just därför eller att du vill...
Jag skulle jättegärna höra vad det handlar om. För att jag har sett det, men jag har liksom inte... Jag har inte hunnit läsa på, eller jag vet inte ens vad lagförslaget är.
Då tar vi det.
Nej. Okay. Då tar vi det, och så tar du och jag Kajan och gnäller om nämndemänsan. Det är bra. Så med andra ord, vill man höra oss gnälla om nämndemän i bonusavsnittet, bli Patreon.
Så nu fick jag så här små...
Får ni den
nu fick jag små djävulshorn och bara... Åh, man ska vara djävulet gnälla på. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jo, men det är självklart. Jag vet vad jag tycker. Vi kommer vara eniga.
Jo, men ny könstillhörighetslag. Det är så här, när sossarna styrde före förra valet så påbörjade de en utredning om en ny könstillhörighetslag. Eller egentligen har det varit på gång ännu längre än så, men det var då det verkligen liksom sattes i verket. Idag, för att få byta juridiskt kön i Sverige, så ska du söka vård, du ska genomgå en utredning kring könsdysfori och du ska få en diagnos att du har könsdysfori. Sen ska behandlande läkare lyckas skriva ihop ett bra case. Och det ska också stå bra saker skrivna i ens journal. För sen måste det här skickas in då till, vad heter det, rättsliga rådet? Heter det va?
Ja.
Vilket är alltså samma som sitter och gör bedömningar om sena aborter. Nu att man måste ansöka efter graviditetsvecka 17, att jag vill göra en sen abort på grund av bla bla bla. Nej, förlåt, ännu senare är det ju. Vecka 22 är det ju som man måste ansöka. Och då kan det vara mitt barn saknar halva hjärtat och kommer inte överleva. Jag behöver få avsluta den här graviditeten. Och så kommer de säga att ja, det får du. Men det görs liksom en prövning. Och på samma sätt så görs det en prövning kring att få tillstånd att byta juridiskt kön. Så rättsliga rådet sätter sig, går igenom de här handlingarna och så gör de en bedömning. Är det här en person som verkligen är trans? Är väl egentligen det man tittar på. Som verkligen upplever sig vara det andra könet. Kommer de fram till att man tycker att nej, det saknas tillräckligt gott stöd för att den här personen verkligen behöver få leva som det andra könet, då får man inte tillstånd att byta juridiskt kön. Och säger de ja, så får man det. Och det man har sett nu på sistone till exempel efter de här stora debatterna, efter liksom uppdragsgranskning så olika attacker mot transpersoner och transvården och sådana saker, är att man har blivit striktare ifrån rättsliga rådet också med att göra de här bedömningarna och godkänna ett juridiskt könsbyte. Och alltså det finns exempel på typ transkvinnor som har dykt upp och sett lite för maskulina ut. Och så har det stått i journalen att den här, idag kom hon in i jeans och en skjorta som inte var superfeminint skuren eller någonting. Och och så räcker det. Och så säger rättsrådet att men titta här, hon lever inte feminint i ett feminint könsuttryck hela tiden. Då finns det frågetecken, kanske hon inte är så trans som hon tror. Ja, då säger vi nej.
Det är så sjukt.
Och någonting då som ja, det är jättesjukt. Och någonting då som transrörelsen har legat på länge nu är ju att man därför ska ändra i lagen så att det här med att ändra juridisk kön ska handla om självidentifikation. Vi har flera andra länder i Europa, inklusive våra grannländer, bland annat Norge, som redan har ändrat lagen sedan flera år tillbaka. När man har sagt liksom att det som behövs är att du skickar in ett papper egentligen till Skatteverket och säger hej, nu vill jag byta juridisk kön. Gör det här idag, jag vill gå till det här. Och så ska det räcka.
Ja, så det känns
det,
ju rimligt.
Det är liksom det som,
istället för att någon,
ja, och det är ju det som transrörelsen har tryckt
istället
på.
Istället liksom för att några gör. Helt utomstående personer ska bedöma. Alltså det kan ju ingen annan bedöma än en själv.
Nej, exakt. Det lagförslaget som nu ligger som ska röstas om då den 17 april. Där har man gjort någon form av, försökt att få till någon form av gyllene medelväg. För att stora delar av kvinnorörelsen, typ Sveriges kvinnolobby, Unisonjourer, ROX, massa olika outspoken feminister och så vidare, är jätteanti det här. Har kritiserat lagförslagen från dag ett, säger att det här skulle vara jättefarligt för kvinnor, att man inte har konsekvensprövat detta tillräckligt, att det här är jättehemskt och att lagen måste stoppas. Och då har man ändå försökt att liksom tona ner eller tänka om lite grann. Så att det lagförslag som ligger nu innebär att för att byta juridisk kön så måste du ha haft en vårdkontakt. Så det måste finnas dokumenterat att du har sökt vård för din könsdysfori, att det finns kanske en pågående utredning och så. Men däremot det man tar bort är att det måste inte längre finnas en diagnos. Utan det ska räcka med den här kontakten då, vårdkontakten, och sen ska man kunna ansöka om juridisk kön. Och ett skäl till att man liksom vill få bort hela den här grejen med diagnos är för att man för att få en diagnos bland annat måste leva med ett könsuttryck då förenligt med det kön man säger att man vill förändra sig till. Och det här är också varför det är jätteproblematiskt i transvården för icke-binära. Mm. Men det är en annan diskussion. Och det man vet är framförallt för transkvinnor så är det en väldigt, väldigt farlig period när de fortfarande juridiskt står angivna som män, men de måste presentera alla könsnorm kvinnor. Alltså, det handlar ju ofta om att vården tittar på, har de långt hår, använder de smink, går de med högklackade skor, använder de klänning, sådana saker. Och vi vet ju liksom att det finns en stor ilska och ett stort hat mot, så att säga, män i klänning. Det är bara att se hela drag queen-debatten och så, att man tycker att det är någonting perverst. Så att det är en väldigt farlig period, och därför vill man försöka få bort det här att när framförallt för transkvinnor, att de ska kunna söka den här vården då, direkt byta juridisk kön. Vi har ju redan fått till förändringen sedan ett antal år tillbaka att man inte längre måste ha könstypiskt namn. Har man inte behövt byta namn så vet man ju inte det här, men det har ju tidigare varit alltså per lag att du får inte ha ett namn som är förknippat med det motsatta könet. Så stod du som juridisk man så fick du till exempel inte byta namn till Anna eller Sofia, utan du var tvungen att heta typ Jakob. Men det här har man tagit bort sedan några år tillbaka, att nu får man välja namn fritt, vilket har hjälpt just bland annat för transpersoner, att man behöver inte då längre få först juridiskt könsbyte för att kunna byta namn. Utan nu kan man byta namn, och därmed när man då presenterar i till exempel klänning eller i väldigt maskulina kläder och säger att hej, jag heter Adam, eller hej, jag heter Nelly, så kommer folk köpa det på ett annat sätt. Men det finns ju kvar då trakasseririsken och våldsrisken på grund av det juridiska könet, och därför vill man få bort även den biten, att det ska vara någonting som man måste vänta jättelänge på. Så det är liksom det lagförslaget som ligger, och jag tror att man också ville sänka åldersgränsen lite grann då för att kunna byta juridisk kön till 15 år.
16
år. 16 år. 16 år där. ner till 16 år istället för 18 år.
Det låter ju som att det finns väldigt goda skäl för att göra en förändring i lagen.
Det,
är liksom,
det finns jättegoda skäl. Och det som kvinnorörelsen då är, hävdar, det är ju liksom att ja, men gör vi det här så kommer en massa män att byta juridiskt kön till kvinnor för att sen få kräva att sitta på kvinnofängelse, för att de kommer kräva att få vara på kvinnojourer och sådana här grejer.
Förlåt, men finns det något som helst fog för att tro att det skulle bli någon slags storm av män som vill gör det här könsbyte, juridiska könsbytet, bara för att kunna sitta på kvinnor? Alltså...
Nej, i Tyskland har man haft den här lagen i 10 år. Varje år så är 0,02% av befolkningen som använder sig av den.
Ja, jag menar, kom igen, det är ju också så här... Det är ju... Alltså just den här rädslan att massa män skulle liksom utnyttja det här. Det är också att det är ju inte gynnsamt att vara kvinna i vårt samhälle.
Nej.
Vi har ju en norm som säger att det är bättre att vara en man. Så att kom igen. Mm.
Ja, det tror jag fast, i Spanien har man haft den här lagen nu i 1 år. Och där finns det under det året ett exempel på en man som krävde att få söka stöd på kvinnojour trots att han själv var dömd för våld mot kvinnor.
Mm. Då får man ju hantera alltså sån här case to case basis, tänker jag. Och så får man ju väga vad har man att vinna, hur många liv har man att liksom skydda och vad är risken med att göra det här? Ja, men okej, det är en superliten risk. Det här kan hända, men det är en superliten risk och det finns andra sätt att hantera det i så fall.
Ja. Ja, och samma är det ju liksom det här med kvinnor och kvinnofängelse. Och där man är liksom så här, ah, men tänk en så här jättefarlig och så ska de vara på kvinnofängelse. Man bara, men då får man väl göra en egen avdelning. Och så hur svårt kan det vara? Det finns lösningar på saker, men man vill liksom inte titta på det. Man bara, nej, det här är ett problem.
Ja.
Och det är som, någon, alltså som påtalas också, så här, bara, men hur tänker man då? Vi har ju tagit upp flera fall nu med kvinnor som har mördat eller försökt att mörda andra kvinnor. Mm. Var ska de sitta då?
Ja, men exakt.
Uppenbarligen finns det ju lösningar.
Vi kommer att behöva ha 1000 olika sektioner indelat. Alltså det är så här. Nej, men det här låter ju fullständigt rimligt. En fullständigt rimlig lagändring.
Visst.
Exakt. Och man har ju, håller ju också på att höra, hur ska vi göra med den könsbaserade statistiken? Det kommer att bli förstört. Vi kommer inte kunna se längre. Och föra viktig statistik liksom över jämställdheten i samhället, bla bla bla. Och där har ju SCB bara, vi kan lösa det.
Mm.
Det är inga som helst problem. Vi kommer kunna lösa det. För att vi kan, alltså de är ju så här, bara, vi kan ju se i systemet, även om ingen annan människa utanför kommer kunna se vad folk har för juridiskt kön innan eller sådana saker, för att det är inte relevant för dem. Vi kommer ju kunna se det. Fortfarande. Och där blir det så att, och det skulle kanske vara bra. För då kommer de också i sin statistik på ett annat sätt kunna lyfta. Och det gör de ju med jämna mellanrum också. Titta på sådana saker för att se utvecklingen. Så här, hur ser det ut för personer som har bytt juridiskt kön? Hur många byter tillbaka igen till exempel? Det tittar man på ibland. Och tittar på i forskning. Men också titta på till exempel hur ser det ut för personer som har bytt juridiskt kön med arbete, inkomst, hur verkar de må? Och så vidare. Alltså den typen av statistik får man redan. Och det kommer ju inte förändras för att det blir lättare att byta juridiskt kön.
Ja, men och när vi också har lyxen att kunna titta på till exempel grannländer där vi faktiskt har facit för hur det ser ut över tid, så är det ju ännu mer gynnsamt. Men det här är ju nästan, det kritiken eller liksom farhågorna angränsar ju nästan till konspirationsteorier också. Och liksom uppmålat skräckscenario där liksom olika män som är våldsverkare ska hitta. Alltså det är ju hela omklädningsrums invändningen.
Och det blir så tydligt att det är så här, att det grundar sig i transfobi.
Visst.
Och att det är det som är egentliga motorn. Och sen klär man det i de här olika farhågorna som är helt orimliga.
Man bryr sig om kvinnor
egentligen. Men det är också som det här med statistik. Det är, så här, det är ju superlätt att ta in, och okay, vi vet att det är så här många människor i samhället som gör det här bytet, och det är 0,02% eller vad det nu är. Då kan man ju ta höjd för det.
Just.
Och säga att vi räknar ner den här siffran, eller vi räknar upp den här siffran. Alltså, Det här gör man ju forskning hela tiden.
Ja. Mm. Ja, exakt. Nej, men... alltså det, allting sånt här finns det lösningar på.
Men visst ser det ut som att det här kommer gå igenom det här lagförslaget? Ja, vad bra.
Det gör det. Och det är ju därför som kvinnorörelsen nu är så desperata och skriver saker om hur de aldrig kommer förlåta de som röstar igenom den här lagen och bla 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 och försöker liksom påverka och sådär. Men det finns ju verkligen ingen fog för det. Om man kommer med liksom det ena påstående efter andra, det påstås till exempel att gör man det lättare att byta juridiskt kön så kommer det också att ge någon form av snabbspår in i vården. Det kommer göra att ändrar man nu till 16 års ålder så betyder det att de här barnen kommer låsas fast i att de måste genomföra ett medicinskt ingrepp sen med könskorrigering, alltså ta hormoner, genomgå operationer och sådana saker, och att de då får snabbspår. För att kommer man sen till vården och har bytt juridiskt kön så kommer det vara svårare för vården att neka och så vidare. Samtidigt som vi vet att i samtliga länder där man har infört det här så har trycket på sjukvården minskat. Inte
det är också så här, när man börjar prata liksom om snabbspår in till vården, då vet man att folk är jävligt off. Har du sett hur det ser ut? Har du sett hur det ser ut i Sverige? Det finns inget sånt. Det är inte vad som kommer hända.
Nej, men det känns ju skönt att det kommer gå igenom i alla fall, tycker jag.
Ja, man ska väl aldrig säga aldrig, men just nu så är det väldigt mycket som tyder på att det här kommer att gå igenom. Och just där man trycker på det här att alla andra länder runt omkring oss har redan det här, fast det är ännu längre gånget liksom än vad vi föreslår, så varför ska vi inte kunna ha det de andra har, där alla de här farhågorna inte har besannats? Vad är det som gör Sverige så unikt att det skulle bli det här kaoset som man hävdar, när det inte har blivit det i något annat land?
Visst.
Och jag tror också att folk inte vet hur jävligt knepigt det är när man väl har bytt, hur mycket strul man måste hålla på med när allting ska uppdateras. Bara att byta namn är jävla strul när man måste få kanske nya ID-kort och man ska ha nytt körkort och det ska uppdateras i banken och man måste byta bank. Alltså det är så mycket bök. Alltså jag tror att folk inbillar sig någonstans att det är så mycket enklare än vad det är. Så att det... Nej gud, nu har vi dragit över på tiden. Det här har varit intressant, men nu får vi ge oss.
Okej.
Nu säger jag tack för att ni har lyssnat. Förhoppningsvis hörs vi igen på torsdag i bonusavsnittet. Och om inte så hörs vi igen nästa tisdag istället. Får vi se vad för kul vi kommer snacka om då. Tack för idag!
Hej!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.